Ja, välkomna till Pippi-podden så här i månadsskiftet april-maj. Nu är vi framme vid avsnitt nummer 53 och det är en månad sedan ungefär vi hördes av. Då befann vi oss i Linköping och då var det bakslag på vintern. Nu är vi tillbaka i Halmstad och även om det inte är bakslag på vintern här så kan man väl säga att den där härliga försommaren eller våren med vårvärme, den kom av sig.
Ja, det kan man väl lugnt säga. Det har ju präglats nu under en period av ganska nordliga vindar och sen övergick det nu i lite kallare temperaturer, men det gjorde ju också att det rörde om lite i grytan. Mm. Det har ju sträckt enorma mängder med sjöorrar nu senaste veckan här i Halland till exempel.
Mm.
Och ja, det börjar röra sig med lommar och tärnor och labbar och annat. Trevligt också. Men det som du kanske mest minns av senaste tiden, det är något helt annat, gissar jag.
Ja, det jag höll på att säga, det var en liten skalbagge, men det var det inte. Då hade jag ju ljugit om jag hade sagt det.
Har du sett en skalbagge också, eller?
Ja, jag har sett en nyckelpiga i alla fall i år. Det är väl den enda skalbagge jag har sett. Nej, men vi var ju på en orrexkursion inne på Mästocka skjutfält. Det är ett skjutfält som är ständigt avlyst. Men under vissa helgdagar så kan vi få komma in där och de senaste åren så har det varit annandag påsk som har gällt. Och på annandag påsk i år då, en dryg vecka in i april, så hade vi varit där ungefär en timme när vi bytte plats. Vi förflyttade oss från en plats till en annan för att få lite bättre ljus på orrarna när de spelade på morgonen. Vi hade precis klivit ur bilarna när en rörelse fångade vårt intresse och fram bakom en kulle kom en varg. Och den här vargen den lunkade i sakta mak förbi oss, stannade några gånger och liksom tittade på oss. Men sen när den hade hunnit kanske 100-200 meter bort, då fick den nog vittring av oss och då satte den av i trav och sprang iväg. Och att döma av bilder på den här vargen så är det samma individ som har hållit till i de östra delarna av Halmstad kommun under en del av våren. Och då har man också kunnat samla in spillning från den här. Och DNA i spillningen har visat att vargen föddes i Uppland i fjol. Det är en ung hanne som sen förra sommaren då, eller i höstas när den väl blev självständig, så har den alltså vandrat från Uppland ner till Halland. Och sånt här är så häftigt alltså. Och det var en sån makalös upplevelse. Jag hade med mig både parabol och inspelningsutrustning och hade tänkt spela in norrspelet från den här platsen. Men jag kom av mig helt och hållet. Jag svävade på små moln resten av den dagen.
Man gör ju
det.
Efter
att ha sett en varg.
Ja, nej, det är verkligen häftigt med de här rovdjuren. Men då bleknade orrarna lite.
Ja, trots att det var alltså 23 orrar på det här spelet och det är nog det största spelet vi har i Halland. Dessutom så satt det ett antal sådana här skvaltorrar som Erik Rosenberg kallar dem. Alltså solitärer som satt på andra platser runt omkring och spelade för sig själv.
Men det var lite innan hönsen hade börjat komma.
Ja, det var före höneveckan det här så vi såg bara tuppar. Men sen såg vi också en tjädertupp som kom flygande och slog till i ett träd och satt där en stund och blängde på oss lite grann.
Men kan du inte berätta lite om hur det ser ut där vid Mästocka skjutfält där orrarna spelar? Det är ju ganska häftigt på ett
ja,
sätt.
Alltså det är en stor mosse som heter Asperamsmossen. Men runt den här mossen så håller militären ett stort område öppet genom bränning. Och de bränner nästan varje år. Och sen skjuter man ju på det här området och som skjutmål har man ställt upp gamla containrar och en och annan gammal bil och annat. Så för några år sedan så stod det en bil placerad precis där orrarna spelade och det var ju rätt häftigt att se en orrtupp sitta på taket på en sönderskjuten rostig gammal Saab. Alltså,
ja, har de inte
en ganska udda upplevelse.
Ja, har det inte stått någon bandvagn där med som de har suttit på?
Jo, precis. Alltså, det är allt möjligt sånt här som kan fungera som skjutmål har stått där. Och det verkar ju som att de här skjutningarna bekommer inte orrarna. För antalet orrar har ju snarare ökat på det här området än minskat.
Mm.
Och numera, efter det som har hänt i Ukraina, alltså med Rysslands anfallskrig, så har ju övningarna ökat i antal. Det är ju övningar i stort sett alltid där inne nu. Va? Så, och, men det verkar inte bekomma orrarna. De klarar sig bra ändå.
Ja. Oh. Men det krävs något särskilt tillstånd för att ta sig in där en gång per år ungefär?
Ja,
då, eller?
Vi måste ha tillstånd och tillstånd ska sökas minst 2 veckor i förväg. Och det krävs alltså personnummer på alla deltagare och även bilnummer på de bilar som vi åker med. Så det är ganska så uppstyrt det här. Men det fungerar och militären är väldigt tillmötesgående.
Ja, du har ju nästan varit med alla de här åren man har gjort sådana exkursioner där. Va? Jag vet, jag var före 10-talet, alltså 2010-talets början. Då hade vi ju första Lappugglan där för Halmstad som vi fick se på en sån där exkursion. Så det är ju verkligen ett sånt där ställe där det kan bli sensationer.
Ja, jo, det är ett udda område och tidigare hade vi ju ett kungsönspar som häckade inne på den här avlysta delen av skjutfältet. Det finns fortfarande kungsörnar i de östra delarna av Halmstad kommun, men de är på en annan plats nu. Och det har varit ganska gott om vadare på den här mossen. Tidigare hade vi häckande ljungpipare, det verkar inte finnas längre. Häckande storspov. När vi gjorde våra andra atlasinventering i Halland då, mellan åren 2005 och 2009, så hade vi väl kanske uppemot ett 10-tal par grönbenor på den här mossen. Och det är väldigt mycket för södra Sverige på en stor koncentration på ett litet område får man säga.
Ja.
Men sen var det en rolig grej till nu när vi var där i då på annandag påsk. Och det var att vi hittade en svarthakad buskvätta. Och det är faktiskt fjärde gången på de här årexkursionerna nu under senare år som vi ser svarthakad buskvätta på det området. Tidigare har vi väl trott att det var tillfälligheter, men 4 gånger på mindre än 10 år, då är det nog inte tillfälligheter. Jag tror att de häckar på det här området.
Ja, det är inte så lätt att inventera eftersom man inte får komma in på det avlysta området. Nej. Man kan ju röra sig utanför där, men det är ju inte alls lika roligt för att se fåglar.
Och vi har haft en häckning av svarthaka buskvätta, en av de första i Halland. Det var på Mästocka Ljunghed som ligger några kilometer från det här skjutfältet. Också alltså rejält i inlandet, ungefär 2 mil från kusten.
Ja, det var väl där 2013-14 någonstans. Mm. Men nu har de ju verkligen spritt sig lite varstans. Vi har ju ett ställe där vi har 3 revir här i Halmstad på en väldigt liten yta. Och nu på morgonen, jag var i Tönnersa nu, det är ju den 24 april. Då kom det ju en svarthakad buskvätta och flög precis nedanför dynorna. Man skulle ju kunna tro att den sträckte, men förmodligen var det ju en fågel som höll till där. Men den behållningen vi fick den här morgonen, det var ju att det sträckte in så många blåkärrhökar. Jag har aldrig sett så mycket blåkärrhök på våren i Halland och det kan mäta sig med de bästa höstsiffrorna med. Vi hade 19 stycken hannar och honfärgade och såna här fåglar som flög in över ett ganska brett område och även bruna kärrhökar då. Men att det blev så koncentrerat nere i Laholmsbukten, man har ju väldigt bra sikt där vid Tönnersa. Det ligger ju liksom lite norr om Lagans mynning, så man ser ju söderut i bukten ända ner till Mellbystrand och Kattvik och Båstad. Sen ser man ju mot norr, mot Halmstad och Tylösand, så man ser ju hur de här kärrhökarna flyger in. Och en annan sak man lätt glömmer bort är att man kan följa dem väldigt länge också.
Det här är kärrhökar som förmodligen då har lämnat dammat på norra Själland och sen fortsatt i nordostlig riktning.
De flyttar ju ner till Mellaneuropa och Sydeuropa och de första kommer väl tillbaka redan i mars nästan. Men sen kommer det ju ett stråk av såna här kärrhökar en bit in i april också. Och så flyger de ju upp långt i norr där de ska häcka. Men jag läste att det fram till mitten på 90-talet häckade ju blåkärrhök i Hornborgasjön bland annat. Och populationen verkar ju hyfsat stabil nu. Den var ju under minskning ett tag men nu verkar den ju ha ökat på igen. Så det verkar ju gå hyfsat för den i alla fall.
Ja, men vi vet ju inte riktigt varifrån de här blåkärrhökarna kommer eller var deras häckningsområde ligger. Tittar man på svensk fågeltaxering standardrutter och också på rapporteringen av blåkärrhökar under häckningstid så är det ju väldigt, väldigt få observationer som görs i Sverige. Men de lever ju också lite tillbakadraget under häckningstid. Kan vara väldigt svåra att hitta där de håller till.
Ja, det är nog inte lätt att hitta bon i myrar där som
Nej. Är grästugor. Ja, inte ens att se de här fåglarna. Alltså de är nog, undgår nog lätt upptäckt alltså, helt enkelt. Men när vi pratar kärrhökar, då tänker man ju också på det här spöket, den här dansande älvan, eller kärt barn och många namn alltså. Inga stepphökar, inga sådana vibbar överhuvudtaget idag.
Nej, vi fick till och med kommentarer från gemensamma kompisar om att nu borde ni ju haft en stepphök när ni haft 19 blå kärrhökar i slutet av april, men det blev inget idag. Vi hade inte ens något misstänkt. Vi var inte på stringarhumör helt enkelt.
Nej, men det är väl också så med stepphöken att under hösten så har vi en koncentration av fynd i Sverige till sydvästra Sverige, västkusten, Skåne. Medan det under våren är en motsvarande koncentration i östra Sverige. Från Uppland och kanske framförallt uppe i Västerbotten, Norrbotten. Man får ett intryck av att höstflyttningen går mot sydväst. Men sen kommer de tillbaka via Baltikum och Finland in i Sverige.
Mm.
Vi har ju inte så där jättemycket observationer här, även om vi har haft några stepphökar som har varit stationära några dagar här i en del vårar.
Precis. Nej, men åter till blå kärrhök, att få se en sån här riktigt fin gammal hanne flyga mot ett mörkblått hav och så himlen i bakgrunden, det var verkligen lite raritetskänsla nästan, så ibland behöver man inte så mycket mer än så. Men annars så rörde det sig ju en hel del tärnor och lommar med, som vi pratade om i början av programmet här.
Det är ju en av de riktigt stora höjdpunkterna här i södra Halland under våren. Det är ju just det här tärn- och lomsträcket som ofta sammanfaller i månadsskiftet april-maj. Och vi brukar ju ha en annan sån här traditionell exkursion ner till Mellby strand just i månadsskiftet april-maj, en lämplig lördag. Och i år så infaller den här exkursionen på den lördagen den 29 april. Och då gäller det att inte vara morgontrött.
Nej, precis. Och det gäller att kanske få ge det mer än ett försök om man vill se de här mängderna och kanske lyckas pricka in en vitnäbbad islom som vi tjatat om 1000 gånger.
Ja, men alltså både de stora flockarna med lommar och de stora flockarna med tärnor är ju upplevelser i sig. Alltså att se en 2-3 tusen smålommar i en enorm myggsvärm upp mot himlen. Det är ju många fågelskådare som inte ens har trott att det har varit möjligt. De har trott att vi har, om inte ljugit så har vi i alla fall överdrivit. Men när de väl har fått se det på ort och ställe så, ja, då häpnar de.
Verkligen. Jag glömde bort det här med stepphökar nu, men det är ju faktiskt folk som har suttit upp i Bohuslän och försökt kolla fåglar som kommer från Skagen och flyger in mot Sverige nu. Och man har ju sett några stepphökar från Flatholmen bland annat i Bohuslän. Mm. Jag vet inte vad tiden har varit där, men jag antar att man har kontakt då med Skagen för man vill se hur rovfågelsträcket kommer in västerifrån och sen österut helt enkelt i Sverige.
Det är ju en sak som har kittlat länge, det här med att det sträcker ut så mycket rovfåglar och spännande rovfåglar också i ostlig riktning från Skagen. Var kommer de in i Sverige? Det är ju ytterst få av de här rovfåglarna som har setts tidigare.
Nej, många är väl lite rädda för vatten också. Det är väl en 5-6 mil mellan Skagenspetsen och det närmsta land.
Ja, det är väl till och med mer tror jag. Ja, rovfåglar är ju, de flesta rovfåglar ska vi väl säga, är ju ganska rädda för vatten. Dock inte kärrhökar, de verkar inte bry sig. De flyger rakt ut över havet utan tvekan.
Den här hökörnen som brukar komma till Danmark, den verkar inte vilja flyga över till Sverige. Den är ju sändarförsedd med, så jag vet att Klubb 300 har ju kontakt med det här projektet. Så de kommer få reda på direkt ifall den är på väg hit.
Ja, nu tycker jag vi måste ägna oss lite grann åt de här stora tärnflockarna också. Det är ju en magnifik upplevelse att se en flock med kanske 300, 400, 500 silvertärnor som far fram och tillbaka över Laholmsbukten och sen plötsligt börjar stiga och dra in över land.
Ja.
Det är ju jättehäftigt. Och visst var det väl så att du för några år sedan var med om en sån här fantastisk förmiddag när det bara pumpade på tärnor och ja. kom väldigt stora mängder.
Ja, det var väl i slutet av april 2014. Vi hade 14-15 000 silvertärnor som sträckte söderut vid Påarp. Och jag tror man hade ännu fler nere i Laholmsbukten i Mellbystrand sen. Så det var verkligen en sån där dag då vädret måste varit perfekt anpassat för tärnsträck. Och det var ju liksom tärntåg på tärntåg överallt i alla höjdled och nära och långt ut. Så det var som man blev salig nästan. Och det som är läckert är ju också när det är andra fåglar i de här flockarna. Det är kanske några dvärgmåsar eller någon svarttärna eller någonting annat. Så det blir så där nästan overkligt på något sätt när man följer de här flockarna. Och man kan stå och kolla liksom i 8 timmar och det känns som att man har varit ute i 1,5. Det är ju lite så det är när man håller på med sträck. Idag var vi ute i 5 timmar och det kändes som att vi hade skådat i 1 timme eller någonting. Oj, ja. Är klockan redan 11? Och vi gick upp vid 4:30 i morse.
En sån där fantastisk morgon i Tönnesa där ni var idag, som jag upplevde för ett par år sedan, då var det också mycket tärnor som kom. Och ett antal svarttärnor, det var väl kanske något 10-tal. Och så plötsligt hittade jag en vitvingad tärna bland de här svarttärnorna. Och jag följde den där vitvingade tärnan så långt söderut som jag kunde se den. Och sen svepte jag upp med tuben igen och plockade in en vitvingad tärna. Det kom en till.
Ja, en sån upplevelse räcker ju i några veckor efteråt.
Ja, vitvingad tärna är ju en av de absolut vackraste fåglar som finns. Alltså, de rör sig så elegant också.
På tal om andra vackra fåglar, vi var i Busör för några veckor sedan. Och då kom det ju jättemycket stjärtänder och det var ju insprängt krickor och bläsänder i de här flockarna med. Men till slut så hade det ju passerat närmare 170 stjärtänder och vi har ju aldrig sett så många innan. Så man undrar om det har att göra då med att det kanske går bättre för stjärtänderna eller inte, det är frågan. Eller om det är populationer som är ända bort långt i Ryssland och häckar.
Ja, jag tror nog att det snarare är vädersituationen i vår som har gjort att vi har fått mycket änder här. För vi har haft väldigt mycket skedänder och snatteränder också.
Ja, för att jag har funderat över årtor med. Det känns inte som det är så många årtor som vi ser som kanske rent av häckar i Sverige. De kanske är på andra platser och häckar sen.
När vi är inne på det här med andfåglar så skulle jag vilja göra en liten pudel. Och av det skälet så har jag tagit med mig fågelåret 2016. I det numret av fågelåret så skrev jag om spetsbergsgås. Och jag skrev så här då.
Är det någonting du har liksom legat sömnlös över länge?
Nej, inte riktigt. Men det kom en forskningsrapport för inte så länge sedan. Och den fick mig att tänka att nu måste jag pudla. Jag skrev nämligen så här. Trots, eller kanske snarare tack vare, det förvaltningsprogram som pågår gällande spetsbergsgås i bland annat Danmark och Norge har uppträdandet i Sverige ökat markant under senare år. Förvaltningsprogrammet syftar till att begränsa Svalbardpopulationen med cirka en tredjedel och har bland annat inneburit ett kraftigt ökat jakttryck i Norge. Möjligen är det just detta som fått fler spetsbergsgäss att välja en östligare flyttväg med rastplatser i Sverige. Ökningen gäller i princip hela landet men är tydligast vid de stora gåsrastplatserna i Svealand. Jag drog alltså slutsatsen att det var jakten i Norge som har fått spetsbergsgässen att flytta genom Sverige. Men så är det inte. Och jag tror inte jag var ensam om att dra den slutsatsen. Nu i mars i år så kom det en uppsats i en tidskrift som heter Current Biology. Och det man berättar där det är att spetsbergsgässen har ökat så mycket på Svalbard. Och att det tillsammans, den här kraftiga ökningen tillsammans med uppvärmningen av Arktis har gjort att spetsbergsgäss från Svalbard har börjat kolonisera Novaja Zemlja utanför den ryska ishavskusten. Och att populationen på Novaja Zemlja nu har vuxit till mellan 3000 och 4000 fåglar. Och en del av de här fåglarna har försetts med sändare. Och det visar sig att det är just Novaja Zemlja-populationen som rastar bland annat utanför Uleåborg i norra Finland. Och också vid de här stora rastplatserna i bland annat Närke vid Tysslingen och på några andra ställen. Och så att det har nog inte haft med jakten i Norge att göra, den här ökningen av spetsmäss i Sverige, utan det är snarare en följd av att det har gått så väldigt bra för spetsmässgäsen så att de har kunnat sprida sig från Spetsbergen eller Svalbard då österut till Novaja Zemlja.
Mm. Men visst är det så att man kan se rätt så stora flockar med spetsbergsgäss och dra förbi på vårarna nu också?
Ja, någonstans nu för inte så länge sedan så rapporterades ju en bra bit över 1000 spetsbergsgäss. Jag tror det var vid Tysslingen i Närke.
Ja, det går väl bra för alla gäss nu utom Kanadagäss kan man nästan säga. Ja, man träffar tycker väl att kanadagåsen finns överallt, men det är väl faktiskt så att både grågås och vitkinnad gås och ja, säkert flera andra gåsarter är vanligare än kanadagås numera.
Ja, när vanligt folk pratar om kanadagås så är det ju faktiskt ofta vitkinnad gås de har sett.
Mm.
De ser inte skillnad på de här båda, trots att vitkinnad gås är så väldigt mycket mindre.
På tal om andra gäss så har det ju blivit ett ganska stort inflöde av rödhalsade gäss nu. Mm. Under våren. Det har ju varit observationer i Malmö och Kristianstad och nu har det ju kommit 3 stycken rödhalsade gäst i Jätterön också.
Mm.
Och det är ju varit som mest hittills 15 000 vitkinnade gäst på Jätterön ungefär. Och det har vi ju också sett på vintern att det blir mer och mer. Så det...
De här rödhalsade gästen som håller ihop med vitkinnade gäst, det har ju diskuterats lite grann vad de har för ursprung. För att deras häckningsområden överlappar inte. Däremot rödhalsade gäss som uppträder tillsammans med prutgäss och bläsgäss, där kan det vara så att de följer med en annan art.
De kanske har varit i Holland och fångat upp dem där.
Ja, så kan det ju vara. Men rödhalsad gås är ju också en gås som är väldigt, väldigt populär i fågelparker i Holland. Och vi har ju haft en del ringmärkta, alltså fågelparksmärkta rödhalsade gäss i Sverige. Därmed ska vi väl inte förstöra glädjen för fågelskådare och säga att alla rödhalsade gäss har sitt ursprung i fågelparken.
Nej, det är många som inte är märkta som ses också.
Men en del av dem kan nog komma därifrån alltså. Men tillbaka till det här med grågäss och kanadagäss. Det verkar ju faktiskt som att grågåsen är på väg att tränga ut kanadagåsen. Vi har sett i flera sjöar här i södra Hallands inland att där det har varit kanadagäss efter utplanteringar då på 1980-talet framförallt, så har det nu vandrat in grågäss. Och grågässen är tuffare, trots att de är mindre än kanadagässen, så är de tuffare och de kör undan kanadagässen.
Jag hörde någonting om att de betar upp allt gräs med innan de kommer så de får ingen mat, men jag vet inte om det stämmer.
Nej, det kan säkert finnas många faktorer bakom den här förändringen.
En annan sak vi inte får glömma är ju alla de här fina blå fåglarna som har kommit till Sverige nu. Det har ju varit ett par sådana här riktigt fina blåstjärtshannar också som har setts bland annat i Bohuslän och en som hittades nere i Malmö nu.
Mm.
Det är ju andra gången det ses en sån här snygg blåstjärtshanne i Malmö på våren då. Så det måste ju varit en riktigt häftig upplevelse. Jag läste några kommentarer i deras larmsystem, alltså deras lokallarm i Malmö, när den här dök upp, då var det någon som skrev att jag har en blåstjärt, tror du verkligen att det är en blåstjärt sådär, är det inte en sån eller någonting annat? Så kom det upp en bild på den här, jo men jag är säker på att det är en blåstjärt, och alla bara, åh herregud. Så folk vallfärdade väl dit och det var någon snäll person som hade en bra villaträdgård där de kunde gå in och titta på den här. Mm. Det var nästan så jag funderade på att åka dit efter jobbet, men sen kom jag på att jag en gång har sett en gammal hanneblåstjärt i Kosamo väldigt fint som satt och sjöng. Mm. Man hade 1 miljon mygg som satt liksom på benen samtidigt, men man kände ingenting.
Mm.
Så det var ju riktigt häftigt. Och sen också, på tal om blå fåglar, alla de här vitstjärniga blåhakarna som har dykt upp nu. Nu har vi ju som sitter och sjunger på några platser i Halland igen, och det är en väldigt trevlig art som har kommit hit för att stanna, känns det som.
Och det finns ju också på flera platser i Skåne och på åtminstone en plats uppe i Bohuslän också, en sjungande vitstjärnig blåhake. Men jag tänkte på det här med blåstjärtarna. Det har ju ansetts tidigare att de här tidigt upptykande blåstjärtarna, att det har varit fåglar som har hösten före flyttat åt fel håll och kanske övervintrat någonstans i Europa, och att det är därför de har dykt upp så väldigt tidigt, som redan i slutet på mars eller början på april. Men just i år så har man ju också haft väldigt många tidiga fynd av idesparv uppe i norra Sverige. Och om vi tittar på hur vädret har sett ut borta över Asien nu, så samtidigt som vi har haft en ganska kylig vår så har det varit varmt väder i stora delar av Asien och väldigt, väldigt kraftiga ostvindar. Och det är väl inte orimligt att det är just den här speciella vädersituationen som har gjort att en del fåglar har kunnat flytta väldigt, väldigt snabbt från sina östliga övervintringsområden hit till oss i Skandinavien.
Jo, med tanke på hur vindarna har blåst på sistone så kan man ju tänka sig att det är så. Det var ju faktiskt fynd av steppflyghörna nu i Finland också, ja. Två stycken, ganska mitt i Finland när man tittade på kartan. Och det är ju en art som kommer långt österifrån också.
Det där är en fågel som jag har drömt om ända sedan jag gick i tredje klass. För i vårt klassrum i en monter fanns det en uppstoppad steppflyghörna som var skjuten i Halmstad någon gång kring förra sekelskiftet i samband med någon av de här invasionerna som nådde Europa då.
Ja, den har ju verkligen ett speciellt läte som vi måste lyssna in oss på den här våren så att man kan det. Det påminner ju lite om biätare lite kan man nästan säga.
Mm. Ja, när vi står där nere i sanden i Törnösa eller i Mellbystrand och känner sandkornen knastra mellan ostskivorna så får vi lyssna särskilt, särskilt bra.
Ja, nu när vi ändå pratar om fåglar österifrån som flyttar ner till Asien så verkar det ju som att den här rubinnäktergalen har lämnat Sverige för andra gången och du träffade ju Ulf Ottosson för ett tag sedan där han hade lite teorier kring fåglars ortstrohet och liknande.
Ja, hans första tanke var ju att det här kan inte vara samma fågel som förra vintern. Det är 9 kilometer är för långt helt enkelt. Den borde ha återvänt till i princip samma trädgård. Vi kan väl höra vad Ulf säger.
Ja, Ulf Ottosson. Du börjar bli en trogen gäst i Pippi-podden nu.
My pleasure.
Min tanke nu bakom att kontakta dig denna gången det är att det har ju varit mycket prat om den här rubinnäktergalen som finns i Trollhättan i vinter. Och det antas ju allmänt att det är samma fågel som var i området 9 kilometer bort förra vintern. Och nu lär det ju till och med vara så att man har spelat in dess sång och den härmar en kameraslutare precis som den förra fågeln gjorde. Och därför så tror man att det är samma fågel. Men rent allmänt så var du inte särskilt övertygad om att det skulle vara samma fågel. Varför?
Alltså man vet, det man vet är att fåglar ibland återvänder till samma ställe för att övervintra. Det är ju känt att fåglar övervintrar till samma holkar och så när de häckar. Men det finns också en hel del som tyder på att många fåglar återvänder till samma ställen på övervintringsplatser. Det finns ju dock inte speciellt många studier med detta. Så jag har varit inblandad i en studie på buskskvätta som är ganska nära släkt med rubinnäktergal. Och i Nigeria återvänder under de 2-3 åren som vi höll på där så i snitt 54% återvänder till övervintringsplatsen. Och de som då övervintrar, de återvänder till alltså i princip exakt samma plats där de var. Det går liksom, med de metoder man har så kan man liksom inte, ja, då kan man säga det är samma ställe. Mm. Och då är ju det att vårt ett sånt område är ju bara några kvadratkilometer. Så hade den varit 9 kilometer bort så skulle man ju inte hittat den.
Nej.
Hade det här rört sig med en rödhake, som förmodligen också är samma rödhaka som kommer och sitter i våra trädgårdar på vintern år efter år, eller i varje fall under några år, så skulle vi aldrig känna igen den om den inte hade en bruten ben eller en svängd näbb eller något sånt. Nu råkade det vara en rubinnäktergal i det här fallet. Och den drar ju uppmärksamheten till sig. Så det hade varit troligare att den återvände till samma trädgård där den blev omhuldad och fick mat och överlevde än att den återvänder till ett ställe som är 9 kilometer bort.
Mm. när du säger att det var 54% av buskvättarna som återvände till i princip samma buske, så 54% är väl ungefär vad man räknar med är överlevnaden från ett år till ett annat för en art som buskvätta.
Ja, precis. Och med härledning av just det så kan man ju säga att ja, alla återvänder till samma ställe. Mm. Det är väldigt lite variation och lite, ja, lite, alltså de har inte, de sprider inte sig. De som kommer tillbaka kommer tillbaka för busken. Och de här siffrorna, det finns lite för några andra arter också. Och de är faktiskt högre på övervintringsplatser än vad det är på häckplatser. Där man normalt sett pratar om väldigt hög ortstorhet. Så det verkar det så att av de få studier som gjorts så har fåglar som har territorier på vintern en väldigt hög åter och väldigt trogna sina platser. Och precis som du sa, det är de som överlever kommer tillbaka.
Jag har själv ett minne av en sån här fågel, och det var för många år sedan så var jag på en fågelresa i Israel, och vi besökte en kibbutz då, där det vintern före hade setts en ovanlig östlig sångare, en östlig sammetsätta. Och vi hade hört att den skulle finnas vid i en speciell buske där det var ett stort traktorhjul som stod lutat mot en vägg. Och när vi kom fram där, vi hade ju inga stora förhoppningar om fågeln, men det visade sig att den satt ju i samma buske. Så den hade återkommit till det stället där den hade setts året innan. Och detta är alltså, som du ser det, snarare regel än undantag när det gäller sådana här små fåglar.
Ja, det gäller ju de arterna som har revir. Va? Alltså, du får ju inte samma arter som drar runt. Vi har ju annan exempel på som återvänder är ju att törnsångar som också är revirhävdande i Nigeria, de kommer ju också tillbaka. Så där ser vi dem, och de förs och färgmärkt vi allihopa, så de kommer tillbaka och satt i samma buske i ganska stor utsträckning också. Medan det är nära släkt som vi fångar fler av, trädgårdssångare, fångar vi inte, är det bara enstaka vi kontrollerar. Och då är det alltid från antingen höst, höst eller vår, för de passerar inte. De är hos oss i Nigeria under kort period och sen flyttar de vidare. Och sen när de flyttar norrut på våren så flyttar de inte förbi på samma ställe. Lövsångare och sånt, de drar ju också runt i små grupper. Va? Så att vi flugsnappar däremot kommer tillbaka i ganska stor utsträckning till samma ställen, för de också hävdar revir i vinterkvarteren.
Men det du säger om trädgårdssången, skulle det kunna innebära att fåglar också är åtstrogna på sina flyttningsresor? Alltså, jag tänker att har de en gång upptäckt ett område där det är gott om mat, så återvänder de kanske till det år efter år, så länge de lever.
Ja, det är jag ganska övertygad om, och det finns för mycket studier som visar på det med de fåglar som man har satt sändare och så på upp till eller ner till gökstorlek då. De följer ju ofta samma rutter varje år, och vi vet ju från rovfåglar att de gör så. Och vi har haft tre afrikanska gökar med satellitsändare, och de följde precis samma spår de 3-4 år som sändarna var kvar, och de levde, fåglarna.
Ja, man skulle kunna säga att fåglarna är vanemänniskor.
Ja, precis. Eller vanekor. Eller, ja.
Ja, ja. Men du, om vi återvänder till rubinäktergalen. Nu är kanske inte detta riktigt ditt gebit, men du har sysslat en hel del med flyttfåglar. Om det nu är samma individ, en sån här felflygare, när den har flugit fel en gång, kommer den att fortsätta göra det resten av sitt liv?
Alltså, jag vänder mig alltid till att det här är ju inte fel. Det är bara det att den har gjort någonting som de flesta andra inte gör. Det innebär inte att det är fel, utan redan det är ju en del av den naturliga variationen. Och naturliga variationen när det gäller spridning på hur fåglar flyttar, då ser man om man gör orienteringsförsök eller om man har radiomärkta djur och så, att den majoriteten flyttar i en riktning, men sen finns det ju alltid några som gör någonting annat. Jag vänder mig mot att kalla det fel, för vi vet inte riktigt vad rätt är. Alltså, det är mot majoritetsbeslutet, men flyttningsriktningar styrs ju av genetik som allting annat. Och detta är ju ett fel i, eller en förändring, en variation då, förmodligen en form av mutation eller någonting som har gjort att den har valt att flytta i en annan riktning än sina medbröder och systrar. Och den förändras ju inte heller. Det finns väl exempel på taigasångare som har kontrollerats mer än ett år i rad i Spanien eller Portugal och sådär. Så
Ja.
det är jag helt övertygad om att om de flyger har en ändrad variation så kommer den att fortsätta så länge de lever. De lever ju inte för att det är ju därför att om man tittar på spridningen på fåglar flyttar så är det ju ganska smal mot en riktning. Och det är ju för att de flesta som inte flyttar åt det hållet som man överlever så är det så.
Ja, så det är alltså fel att säga att den har flyttat fel. Och jag tror att de flesta svenska fågelskådare säger snarare tycker att den har flyttat rätt alltså. Men det här, har man en gång flyttat åt ett håll så fortsätter man med det alltså.
Ja, för sån här art som flyttar själv, där ingen lär den någonting, var den ska flytta och sådär. Det finns ju exempel på arter som där man flyttar i flock och styrs av andra grejer som man har variation. Jag vet att det finns återfynd av kontroll av snösparvar från Grönland som ena vintern var i Amerika och andra vintern var i Danmark. Men de kan ju ha hållit med. Där finns ju de flyttat bägge håll och de är ju en flockflytt så de hänger med på ena och andra hållet. Anders Edenström har väl haft individuella, så större strandpipa, mindre strandpipa som har övervintrat både i Afrika och Indien eller något sånt där. Så att när det gäller sådana arter som inte är helt individuella så kan det ju ske skiften. Men arter som de flesta tättingar som är nattsträckare då, som de här och flesta sångar och sånt, de litar ju bara på sig själva. De flyttar ju bara enligt den riktning de har i huvudet.
Ja, som de har inprogrammerat i sina gener skulle man kunna
Ja.
säga.
Ja.
Ja, tack så mycket Ulf.
Och på tal om den här rubinäktergalen så har ju nu den försetts med en ljuslogger. Vad innebär det?
Ja, det innebär ju att om den kommer tillbaka en gång till och hittas och kan fångas in så kan vi få reda på var den har varit någonstans. Det är ju lätt att tänka sig att den hör hemma någonstans i de allra västligaste delarna av dess utbredningsområde, vilket innebär Uralbergen. Men rubinäktergal finns ju hela vägen från gränsen mellan europeiska och asiatiska Ryssland ända bort till Berings hav. Innan jag såg den här fågeln i Vargön förra vintern så hade jag sett rubinäktergal vid ett tillfälle. Och det var på en ö ute i Okhotska havet, alltså borta i Stilla havet, en ö som heter Talan. Där satt de här rubinäktergalarna och sjöng i drivvedshögar.
Det låter som en
Det var
saga ju.
deras häckningsmiljö.
En morgon på tåget till Varberg satt några italienare och italienskor och pratade deras fantastiska språk. Det är något med melodin och de olika hastigheterna som tilltalar mig. Det är lite som att de vet om att de är lite galna, men att de inte kan göra någonting åt det. Ibland låter det nästan som att de sjunger. Några exempel. Avete degi stuzzicadenti. Har ni tandpetare? Piaceri di conoscerti. Trevligt att träffas. Un sena senza vino è come una giorno senza sole. En middag utan vin är som en dag utan sol. O sbagliato scusa. Jag hade fel. Förlåt. Från cykelbanan på väg till Jätterön hördes en svart rödstjärt sjunga från hamnen. Det fick mig att minnas när vi bodde på Algero på Sardinien under en oktobervecka 2014.
Där fanns det svarta rödstjärtar, lite varstans i stadsmiljön. Vi hade hyrt en liten Fiat och körde med livet som insats längs Sardiniens vackra slingrande bergsvägar mellan de historiska städerna Alghero och Bosa på västsidan. Vi hörde smattrande sammetshettor i buskagen, fascinerades över alla tusentals olivträd, badade i azurblått vatten och drack cappuccino på uteserveringarna. När jag gick fram längs gatorna där bland husen kände jag mig som hemma. Jag kunde liksom inte sluta le. Ni vet, den där känslan som inte går att beskriva, men som alla nog har upplevt någon gång i sitt liv.
En annan fågel som är aktuell så här på våren och som man ser ganska mycket, åtminstone på vissa platser, det är ju pilgrimsfalk. Vi ser pilgrimsfalk ganska regelbundet jaga på Trönninge ängar och ibland så sitter en pilgrimsfalk uppe på den höga skorstenen. Det som är Stenas anläggning idag, men som var ett glasbruk en gång i tiden som heter Pilkington. Och fortfarande är det de flesta fågelskådare säger Pilkington skorsten. Och så har vi ju pilgrimsfalkar som häckar i Halmstad hamn också, som vi också ser rätt så regelbundet. Och ni ser väl pilgrimsfalkar härifrån köksfönstret emellanåt?
Ja, vi ser dem sitta på den här skyskrapan vid Halmstad högskola.
Ja, det är inte köksfönstret utan det är vardagsrumsfönstret då, va?
Ja, till och med det.
Ja, det ska vara ordentliga, noggranna angivelser av obsplats.
Ja, det är ju viktigt. Och de sitter ju där, man har ju satt en holk längst upp på skrapan, men den här är nog förmodligen felplacerad för den sitter uppe på själva skyskrapan då. Ja.
När vi satte upp den holken så visste vi inte hur noga pilgrimsfalkarna är med det här med placeringen. Vi trodde att det skulle funka mitt uppe på taket för det är ingen som rör sig där. Men vi fick reda på sen att den ska helst sitta med ingången eller öppningen mot ett bråddjup.
Mm. Så, och... Nej, men jag har ju sett pilgrimsfalkar som i bergtäkter som ändå har häckat på klippbranten eller bergtäktsbranten fast man har satt upp en holk där de kan häcka. Ja. Som de inte riktigt varit nöjda med, så man vet ju aldrig hur det blir. Nej. Och på tal om ett föredrag vi såg med Johan Lind nu, han saknar ju pilgrimsfalken i Stockholm. Ja. Man har ju försökt få in pilgrimsfalken där igen att den ska börja häcka, men det har tydligen inte lyckats.
Nej. Och vi hade ju en väldigt spännande upplevelse med pilgrimsfalk här i Halmstad en gång för ganska länge sedan. I mitten på 1990-talet så hade vi häcking av pilgrimsfalkungar. Alltså vi satte ut nästan flygfärdiga pilgrimsfalkungar som vi matade och som vi sen släppte ut. Och de lär ju sig jaga själva utan hjälp av föräldrarna och så. Och det första året så lyckades vi få 5 stycken unga på vingarna. Och sen gick det 2 år och så kom en av de här ungarna tillbaka till Halmstad hamn. Och i sitt släptåg så hade han, eller tillsammans med honom, kom en hona. Han var en hanna alltså, och så var det en hona som var kläckt på Kullaberg året innan. Och de var ju unga då, och vi hade väl inga förhoppningar om att de skulle försöka häcka, och det gjorde de inte heller. Men vi lyckades få dem som hade den stora silon i hamnen att bygga en lämplig häckningslåda. Så vi såg fram emot våren därpå. Och falkarna fanns kvar ända in i mars månad. Och någon enstaka gång sågs de i närheten av den här lådan. Men så plötsligt en dag var de försvunna. Och det gick ett par månader. Vi såg inte till de här pilgrimsfalkarna. Men så var det en kurs från högskolan i Halmstad som var ute för att titta på växter, tror jag det var. Och då befann de sig vid ett gammalt falkberg. Ungefär någon halvannan mil in i land. Och när de kom fram mot stupet på det här berget så flög det ut en falk och varnade. Det visade sig att var de här båda falkarna. Hannen från vår häcking och honan från Kullaberg. Och de hade valt den klipphylla där pilgrimsfalkar häckade 1964, fram till 1964. Det var sista häckningen på det platsen. Sen försvann de falkarna på grund av förgiftning. Och det är ju märkligt alltså att efter så många år, alltså mer än 30 år, så hittar ett helt annat pilgrimsfalkpar som inte har något släktskap eller någonting exakt samma bohylla.
Mm.
Och där i det naturliga falkberget, där har det häckat pilgrimsfalkar de flesta år sedan dess. Och när det gäller pilgrimsfalkar så finns det ju väldigt, väldigt mycket att berätta. Och vem är lämpligare att berätta om pilgrimsfalkar än Peter Lindberg, nästan i det svenska pilgrimsfalkprojektet?
Peter Lindberg och jag sitter där på Jätterön och någonting hände här ute på reservatet. Alla fåglar lyfte i ett stort uppflog. Vad tror du det var som dök upp, Peter?
Nej, det måste ju varit en pilgrimsfalk. Även om jag inte såg när jag såg någon spetsvingad falk flyga högt upp. Men du vet, för alla starflockarna gick upp och kajerna gick upp. Det finns bara en falk som skrämmer upp så mycket fågel. Och de har ju alla anledning att vara livrädda för falken.
Verkligen. Vi har ju havsörnar här med, men det är ett helt annat typ av uppflog när pilgrimsfalkarna kommer. Peter Lindberg är ju verkligen en av dem som har räddat pilgrimsfalken i Sverige och fått den att komma tillbaka med full kraft. Kan du berätta när du såg din första pilgrimsfalk?
Ja, jag är lite osäker, men det var faktiskt så att det var redan i tredje klass, småskolan. Han gick där så här, så gick jag på en skola som heter Torpaskolan i Göteborg. Och där hade vi en fågelintresserad lärare som tog ut oss några grabbar och sa vi ska åka och titta i ett berg och se om vi ser några pilgrimsfalkar. Och det märkvärdiga är att vi tre grabbar, det var jag, Jimmy Stig och ytterligare en grabb, vi blev alla fågelskådare för att vi blev intresserade utav fåglar med vår entusiastiska lärare. Men han tog oss med till några berg utanför Göteborg där det fanns pilgrimsfalk. Men jag tror inte han berättade så livfullt om pilgrimsfalken då. Den var ju utrotningshotad redan då. Detta var på 50-talet när jag gick i småskolan. Det är helt otroligt. Men jag har själv funderat på varför jag blev falknörd och ville rädda pilgrimsfalken. Den här läraren satte nog ett korn i huvudet på mig på något sätt.
Mm.
Men så blev jag både fågelskådare, forskare och biolog i mitt vuxna liv.
Och nu har du ägnat, vad kan det vara? Är det 60 år till pilgrimsfalken?
Ja, det är minst 60 år. Och 65-70 år åt pilgrimsfalkens liv och levande. Och jag har ju jobbat som forskare och lärare för Göteborgs universitet. Och lett det här naturskyddsföreningsprojekt pilgrimsfalk som startade 1972. Och förra året så firar vi ju 50-årsjubileum för projektet. Och samtidigt så har det gått över till BirdLife Sverige under namnet Pilgrimsfalk Sverige. Så projektet fortsätter med nya krafter och det är jag glad för.
Hur startar man upp det här projekt Pilgrimsfalk? Hur bar man sig åt för att börja rädda falkarna?
För att det började redan på 60-talet. Och det började faktiskt här i Varbergs kommun. Vi sitter ju på Jätterön utanför Varberg. Vi hade ett av de sista falkparen i södra Sverige inne i de halländska bokskogsområdena. Och det enda kända boet där hade blivit plundrat i närmare 10 års tid utav äggsamlare. Så då startade vi i mitten av 60-talet någonting som hette Operation Falkbevakning. Boet skulle bevakas så att inga äggsamlare kom dit och snodde äggen. Och sen hade vi ytterligare ett problem senare som upptäckte att även ungarna, när äggen var kläckta, så var ungarna intressanta. Så vi hade tyska falkenerare som var här och plundrade boet också. Och då fick vi utöka falkbevakningen så när det gällde dygnet runt hela äggperioden, även när det var små ungar i boet, för att rädda dem. Det var egentligen uppstarten redan på 60-talet till det här som blev projekt Pilgrimsfalk 1972. Och det projektet startade som sagt utan naturskyddsföreningen och nybildade Världsnaturfonden på den tiden. Och syftet med det projektet var att ta reda på orsakerna till varför falken har blivit utrotningshotad. Det fanns ju inte många par kvar.
Och varför var de utrotningshotade?
Nej, det var framför allt miljögifterna. Men det är klart att en svag bidragande orsak var ju också förföljelsen från jägare och brevduvägare och äggsamlare och falkenerare. Men framför allt var det miljögifterna som spreds under 50- och 60-talen. Mm. Och då gällde det ju kvicksilver, de här klassiska insektsbekämpningsmedel som DDT och sånt. Som visade sig ha förödande effekt på falkarna.
Oh. När såg man att trenden så att säga vände? När kändes det tydligt? Var det förtvivlat i början?
Ja, det var verkligen förtvivlat. Vi sa att det är ju omöjligt om man då gör massa sådana här beräkningar över dödlighet och reproduktion och sådär, så kunde man se att arten var dödsdömd i Sverige. Den skulle dö ut. Det fanns ingen chans att rädda den. För att det var för få individer kvar. De var inavlade. Och de producerade inte tillräckligt med unga därför att äggen var förgiftade. Men då startade vi ju ett räddningsprojekt. Förutom då hela den här forskningsinsatsen att ta rätt på vad är det för gifter som drabbar den. Och hur får vi bort gifterna i svensk och europeisk natur. Så startade vi ett avelsprojekt att försöka avla fram falkar i fångenskap och släppa ut dem i naturen. Och det var ju ett vågspel i sig som vi visste skulle kosta otroligt mycket pengar, möda och svett för massa inblandade folk över hela landet. Och dessutom så visste vi att det skulle ta minst 25-30 år innan man såg ett resultat. Så det var ju väldigt vågat att vi överhuvudtaget kunde starta ett sånt här avelsprojekt.
Det förstår jag. Ser vi ett positivt resultat?
Ja, hela det här avelsprojektet har ju utvärderats. Vi har alltså producerat i fångenskap från 75 fram till 1995, tror jag det var, ungefär 500-600 ungar. Och de flesta av de ungarna har satts ut. Antingen har de utadopterats till vilda falkpar. Alltså man har adderat ett antal ungar till kullen i den vilda kullen i rätt storlek då. Eller också som man satt ut dem på olika ställen i framförallt Västsverige då.
Mm.
Bohuslän, Västergötland, Halland. Har vi satt ut ungar i en, ja det kallas för hacking, själva metoden, det är en amerikansk term, falkinerarterm egentligen, men det är helt enkelt så att vi har byggt stora lådor som har satts upp i branta gamla klippbranter där falkarna häckat en gång i tiden, och så har ungarna satts dit när de är en 5 veckor gamla, de blir flygga ungefär vid 32-33 dagars ålder, och de sätts dit när de är ungefär 5 dagar innan de kan flyga, och så matas de då med djupfrysta kycklingar som man släpper ner genom ett plaströr till dem. Då får falkarna sitta där och då ser de ut genom en nätväg så de lär sig landskapet utanför. Och så äter de upp sig på de här kycklingarna och sen så efter 5-6 dagar så öppnar man den här buren och utflyger falkungarna då. Och så fortsätter man mata dem och till slut så lär sig falkarna att jaga själva.
Oh.
Och blir fria individer. Och sen ska de då försöka överleva till dem. Blir könsmogna efter 2 år och kan häcka.
Vad lever de av till stora delar?
Ja, pinsfalken är ju en så kallad topppredator. Alltså en rovfågel som lever utav andra fåglar. Den är ju väldigt specialiserad på andra fåglar. Och det den lever av framförallt i södra Sverige är ju skrattmås, stare, duvor, och då är det framförallt tamduvor eller stadsduvor, inte gärna ringduvor för de är lite för feta och stora för dem. Ja, honorna kan slå dem, för honorna är dubbelt stora som hannen, så kan de ta större biten. Men och i Norrland så är det framförallt vadare och olika slag som de lever av, grönbena, småspov och etc.
Hur går det för pilgrimsfalkspopulationen i Sverige just nu?
Det har ju varit en positiv trend sedan vi började med avelsprojektet, sedan 90-talet. Så att 2020 så hade vi ett, ja då räknade med att det fanns en population på mellan 524 till 579 par i hela landet. Så det har ju ökat enormt från de 10-15 kända paren 1975. Så det har ju varit en väldigt positiv trend de sista 30 åren och den. Men den här positiva trenden den bröts 2021 då vi fick in fågelinfluensan.
Mm.
Och vi hittade ju massor med döda falkar. Så att då minskade antalet falkar, räknar vi med att det minskade med 15-20% hela totalpopulationen till 445-462 par. Det varierar ju det här antalet par. Så det här är minimisiffror vi anger eftersom vi inte känner till alla par.
Får de i sig fågelinfluensan genom till exempel skrattmåsar och
tamduvor? Ja, de får ju det. Precis, de är ju rovfåglar. Och Normalt sett så brukar ju rovfåglar vara väldigt tåliga mot nya bakterier, virus och bakterier. Eftersom deras uppgift är ju att rensa ut de svaga, sjuka individerna. Eller rättare sagt, det är de individerna av fåglar som blir de första offren för rovdjuren och rovfåglarna. Och då gäller det ju, de kan ju ofta drabbas av virussjukdomar. Och då gäller det ju för rovfågeln att vara beredd att ha en sådan tarmfunktion så att de kan bekämpa de här skadliga virus. Men fågelinfluensan har de inte klarat av, utan där har de blivit väldigt hårt drabbade, inte bara i Sverige utan över hela norra Europa. Så att då har populationerna minskat och då var vi väldigt oroliga för att det här ser inte alls bra ut. Vi har haft en ökning under 30 år och plötsligt får vi en kraftig 50% minskning nästan utav både reproduktion och antalet falkar. Men nu när vi tittar på årets siffror så verkar de repa sig igen efter 2 års kämpade med fågelinfluensan.
Ja, för att många pilgrimsfalkar, de blir väl inte så gamla. Alltså de kan ju dö en naturlig död rätt tidigt med, för att många lever ett hårt liv, har jag en känsla
av. Ja, det är helt rätt. De lever ett väldigt hårt liv. Och dödligheten för falkarna, falkungarna, första levnadsåret ligger nästan på 60-80%. Så det är inte många som överlever till 2 års ålder. Och ännu färre som överlever till den som ska börja bli könsmogna och börja häcka vid 2-3 års ålder. Så att det är väldigt hög dödlighet. Men det, som du vet, så är ju det normalt bland fåglarna. Bland småfåglar, talgoxar och lövsångare är det ju ännu högre dödlighet, kanske 95%.
Vi hade ju en pilgrimsfalkshona här som var inmärkt i Pajala. Hon gick ju bort nu i samband med stormen Otto. Eller hon hittades död efter den stormen som var i februari. Men hon var ju ringmärkt 2015. Så hon var ju inne i sitt 8:e levnadsår. Och var en riktigt stor maffig hona här. Som vi såg slå byten flera gånger. Bland annat krickor till exempel. Ja. Så de verkar ju kunna röra sig över ganska stora områden. De här pilgrimsfalken.
Jag tror inte hon hade häckat här. Utan kom hit för att övervintra. Tror jag. För att de är väldigt hemortsroga. Jag sa att Norrbottensfalkarna, som de från Pajala, de övervintrar framförallt i södra Frankrike, Portugal och Spanien. Och flyger tillbaka till Norrbotten när de är häckningsdugliga.
Just det.
Så vi har få fall av norrbottningar som har häckat här. Men vi har några faktiskt unika fall, bland annat här i Varbergs kommun. En bit härifrån Varberg så finns det ett häckningsberg för frihetsfalkar. Och där hade vi för några år sedan en falkhona som faktiskt var uppfödd i fångenskap och som sattes ut i Leksand i Dalarna. Hon flyttade hit ner till Varbergstrakten och häckade där med en annan hanne och fick ungar flera år i rad, men hon är borta nu.
Mm. Jag kan verkligen förstå din fascination för pilgrimsfalkar. Jag har ju följt häckande pilgrimsfalk själv. Det är lite som att man går in i en bubbla och man bara lever sitt liv tillsammans med de här falkarna på något sätt. Alltså det är en perfekt inkörsport till fågelintresset, om inte annat.
Ja, alltså det är en väldigt fascinerande fågel, förutom att det är en rovfågel. Och få uppleva en jakt som här vid jätteren är ju väldigt fascinerande att se. Det är ju hela den kamp på liv och död. Frågan är om bytet, om det nu är en krickare om ska klara sig eller inte, genom att kasta sig ner på havsytan och vattnet och plaska med fötterna och försöka dyka ner. Och falken som svävar ovanför.
Du kommer aldrig sluta jobba med pilgrimsfalkar eller?
Alltså ja, det kanske jag kommer göra. Jag jobbar och jobbar, men jag har ju det som intresse. Och det är klart, man är ju präglad, man är ju falknörd. Så att, jag har ju jobbat med alla aspekter av pilgrimsfalken. Jag har forskat på miljögifterna, hur det påverkar falken. Jag har kläckt ägg, jag har fött upp ungar, satt ut ungar, jag har ringmärkt. Det är väl det vi jobbar med mest nu, ringmärkning. Och så försöker vi följa upp alla de här individerna som vi har ringmärkt. De är ju individuellt färgmärkta med färgringar så vi kan följa varje individ.
Mm.
Och det är det som är så otroligt fascinerande och spännande. Man kan följa familjer och släkter genom årtionden. Vad är det för egenskaper som förs vidare? Vilka individer häckar med varandra? Varför häckar de med varandra? Hur många ägg lägger de? Varför lägger de inte fler ägg? Varför lägger de färre ägg? Och hur många ungar får de? Varför kläcks inte äggen? Vad är det för orsaker? Och hela tiden nya frågeställningar.
Nej, verkligen, man kan nörda ner sig totalt. Ja, jag förstår just det, att man aldrig men slutar.
Också så har vi ju hela tiden, det är därför vi gärna vill fortsätta. För vi har ju en slags övervakningsprogram, miljöövervakningsprogram i Sverige. Vi vill fortsätta följa falkstammen, vad som händer med reproduktionen. För att kunna korrelera det med nya gifter. Vi hade ju en unik studie för några år sedan över vad vi kallar för bromerade flamskyddsmedel, där vi hittade de högsta halterna i världen i svenska pilsvalkar. Och det blev ju väldigt omskrivet, och sedan så fick vi ett globalt förbud mot de här farliga miljögifterna, bromerade flamskyddsmedel. Och det som är aktuellt i dagens läge är ju de här PFAS och PFAS, alltså flamskyddsmedel som används väldigt mycket i både friluftskläder och i tidigare brandskum, som man vet.
Ja, och där har vi ju verkligen ett tydligt exempel på hur fåglar kan hjälpa oss människor att ta slut på saker, just det här förbudet mot de här flamskyddsmedlen då.
Ja, det är ju ofta så att vi finner de högsta halterna av främmande kemikalier hos rovfåglarna, eftersom de står i toppen av en näringskedja och hela tiden anrikar nya ämnen. Så därför är de väldigt intressanta att undersöka. Och vi har ju en unik serie av gamla falkägg från 72 och framåt. Det är en av världens längsta långtidsserier där vi regelbundet har samlat in okläckta ägg. Och de kan vi gå tillbaka och analysera och se exakt när dök PFAS och PFAS, när dök problemerade flamskyddsmedel upp etc.
Kul, eller intressant kanske man ska säga. Ja, men det var jätteintressant att prata med dig om pilgrimsfalkar. Är det någon fråga jag har glömt ställa eller något som du själv skulle vilja ta upp innan vi avslutar?
Nej, men det har ju hänt. Det är ju väldigt spännande, för att vi kan ju följa individer här. Vi hade exempel, vi har ju mycket samarbete ute i Europa med falkgrupper och ornitologer som följer falkarna. Vi hade exempelvis en av våra falkkoner från Dalarna, från ett falkberg där som ligger i Djurmo. Och den honan brukade övervintra på ett kyrktorn nere i en liten by i Holland. Och henne kunde man följa exakt. Hon kom tillbaka varje höst i slutet av september eller början av oktober regelbundet. Och varje vår så brukade hon sticka iväg i mitten av april. Och en vår så hade de koll på den där honan nere i Holland. För hon satt ju på samma kyrktorn hela tiden, så de kunde läsa av hennes ringar. Och sen så såg de att hon började bli lite orolig och visade vad vi kallar för flyttningsoro. De är på väg att flytta då. Hon flög lite runder runt kyrktornet och sträckte ut de här runderna. Och sen en eftermiddag när fågelskådarna, den holländska killen, stod där och kollade henne, så såg de henne plötsligt lyfta, och så stack hon iväg rakt nordlig kurs och tog höjd. Och så han... Och samtidigt så skickade de ett meddelande till Sverige, till ornitologerna uppe i Dalarna. Nu har de lämnat här kyrktornet i Holland. Och mycket riktigt 2 eller 3 dagar senare så kom hon tillbaka till berget, Falkberget uppe i Djurmo. De såg exakt klockslaget när hon kom in flygande söderifrån och landade. Och då hade hon hållit en medelhastighet av ungefär 70 km i timmen från Holland upp till Dalarna.
Ja, det är verkligen en mäktig känsla.
Ja, det är roligt när man kan just följa individer, så här vad som händer med dem.
Ja, vi får hoppas att vi får en fin vår och sommar och höst här på Jätterön med pilgrimsfalkar, och att det kommer ut flera ungfåglar som jagar här senare i höst.
Afrikaflyttarna och de som flyttat till södra Europa över vintern kommer tillbaka för ännu ett häckningsår. I buskagen här sitter ärtsångare, svartvita flugsnappare och rödstjärtar och sjunger. Trädpiplärkorna och gulärlorna hörs locka från himlen. Lövsångaren, som ju är Sveriges vanligaste fågel, väller in i landet just nu. Det är en riktigt fantastisk tid som nu har börjat. Vi är inne i maj och vad som helst i fågelväg kan hända. Varje dag är lite som en inslagen present som bara väntar på att bli öppnad. Det är verkligen ingen lätt tid att vara fågelskådare i just nu. Tiden räcker inte till. Man ska jobba, städa, laga mat, umgås med folk och dessutom hinna skåda fågel. Det blir många tidiga morgnar och mycket sömnbrist. Häromdagen gick jag upp 4 på morgonen för att njuta av flyttande vårfåglar såsom silvertärnor, smålomar, svärtor, sjöorrar, kustlabbar, myrspoar och ladusvalor. Sedan gick jag och la mig på kvällen med ett leende på läpparna. Ännu en vår som inte går att hålla tillbaka. Eller som artisten Tom Waits sjunger: "You can never hold back spring. Remember everything that spring can bring." I sanning, säger jag. Ibland när jag tänker på vad jag tycker är det allra roligaste som finns att göra i livet, kommer jag oftast fram till att det är sträckskådning vid havet i olika former. Det inkluderar såklart havsfågelskådning också. Det är något speciellt att se en väldigt kort del av en fågels långa resa, även om det bara handlar om några sekunder många gånger. Variationen och det oväntade finns ju alltid med där också. Sedan är det förstås något visst med att göra det ihop med likasinnade. De där som förstår. De där som förstår vad allt handlar om. Några av er finns där ute och hör det här. Jag tror ni vet vilka ni är. Ni är mina bästa vänner som jag fått dela många upplevelser med. Tack för det.
Ja, just nu väller det ju in Afrikaflyttare i landet. Jag hade min första ärtsångare igår som satt och sjöng i hamnen. Men än har väl inte alla fågelarter kommit och saknas.
Det är ju mycket som är kvar. Och ser vi till de här tidiga tropikflyttarna som rödstjärt, svartvit flugsnappare, lövsångare, svalor, så har det ju bara kommit en liten bråkdel. Jag har sett en lövsångare men jag har ännu inte hört någon sjunga. Och då är vi ändå framme i den 24 april.
Ja, jag hörde mina första igår den 23 april.
Mm. Och jag har bara sett ärtsångare utanför köksfönstret faktiskt hemma hos mig i trädgården. Jag har inte hört den heller. Men vår rödstjärt som häckar i trädgården, den hannen, om det nu är samma hanne det vet jag inte, den har kommit i alla fall. Däremot har det inte kommit några flugsnappare till det området där.
Nej, det börjar ju bli läge snart och sen att det ska sätta sig lite rörsångare och sävsångare och sjunga ut i vassarna med. Men det kommer väl vilken dag som helst nu.
Ja, jag tror att vi får försöka härda ut den här veckan med kyligare väder som är utlovat ända fram till 1 maj. Sen efter 1 maj så får vi väl hoppas på att det ska komma såna här härliga ljumma sydvästvindar. Mm. Då det bara väller in fåglar.
Ja, det är lite så här när man hör de första kärsångarna, då vet man att sommaren närmar sig lite också.
Nu ska det inte vara sån. Nu ska vi passa på att njuta av våren.
Ja, men skulle du säga att det är den sista tättingen som ankommer till södra Sverige, kärsångaren och kanske rosenfinken ungefär, eller?
Ja, det är väl, ofta är det väl det, alltså de två arterna som blir fulltaliga sist, alltså. Men det är ju en del andra fåglar där en stor del av populationen kommer väldigt sent, trädgårdsångare till exempel. Det händer ju att man ser trädgårdsångare så här i månadsskiftet april-maj och hör dem sjunga också. Mm. Men sen vid flera tillfällen så har man ju märkt av en tydlig påspädning i slutet på maj månad. Samma sak med grå flugsnappare. Där kan man se tidiga individer runt månadsskiftet april-maj. Men den stora bulken, om man säger så, kommer betydligt senare.
Ja, tycker du att det är ett problem det här, många som börjar med fåglar, att det blir svårt för dem att få koll på fenologi så att säga när fåglar kommer? Missar man det i informationen till nybörjare lite, eller?
Ja, men det kan nog vara så, alltså, att det är svårt att hänga med. Och nu så förändras ju saker och ting också. Fåglarna kommer ju tidigare. Även tropikflyttarna kommer ju tidigare. Även om de här kortflyttarna som har övervintrat inom Europas gränser har tidigare lagt sin vårflyttning ännu mycket mera, så har ju även tropikflyttarna börjat komma tidigare. Så det där ställer ju till det. Och har man ingen erfarenhet av det här utan bara följer artportalen och ser att det kommer in rapporter om om sådana här lite senare arter redan nu, då är det nog lätt att gå vilse.
Mm. Ofta är ju artportalen ett väldigt bra verktyg, men arter som kan vara i problem till exempel i mars månad är ju det här med skogsnäppa, grönbena och drillsnäppa. De här tre arterna märker man ju ofta att...
Ängspiplärka, träpiplärka, ja, också. Ja,
precis.
Det är ju först nu det börjar komma träpiplärka, även om de än så länge är fåtaliga.
Ja, så man måste försöka hitta verktyg för att hjälpa till med det här, men samtidigt kan man ju göra fel så blir det ju rätt också sen.
Ja. Sen är ju maj månad som vi nu har framför oss också en månad som brukar kunna bjuda på mycket, mycket roligt. Finns det något som du ser fram emot alldeles särskilt i år?
Oj, nu blir man ju...
Nu får du önska dig.
Jag håller på att ringmärka med alla Varbergs femteklassare och så föreställer man sig då liksom att oj, tänk om det ligger en vitstrupig näktergal i nätet när jag kommer fram. Vad gör jag då med alla de här femteklassarna? Då kommer de få se ett sånt här socialvetenskapligt experiment snarare än att jag visar vad ringmärkning innebär och
vart fåglar flyger. Det där får du utveckla. Vad menar du med ett socialvetenskapligt experiment?
Att det kommer komma flera hundratals människor som vill titta på en ovanlig fågel.
Jag trodde att du skulle gå upp i små atomer eller molekyler åtminstone.
Jag skojar ju lite med Bo Nielsen, han hjälper mig där och en hel del och även Margareta Wilhelmsson just i år. Förra året var jag ju själv och höll på, det var väldigt mycket att göra för barnen. De ringmärker även egna fåglar i en workshop. Det var någon liten kille som var väldigt duktig och ringmärkte 6 stycken fåglar och de andra ringmärkte bara 3 fåglar. Som
är det riktiga att han... fåglar de ringmärker?
Nej, det är sådana här träfåglar som vi har satt ben på så att man kan ringmärka dem och mäta dem och väga dem. Och så har vi bland annat domherrar och koltrastar och grönsiskor och ja, lite olika arter som vi ringmärker. Men jag skojade som sagt lite med Bo Nielsen om att jag ska skoja med honom att om jag kommer in med den här vitstrupiga näktergalen så ska jag visa upp den för honom. Så säger han, så ska jag säga att det är en rödstjärt. Liksom, titta Bo, vi har fått en rödstjärt. Och då ska han säga, men det ser du väl att det är en vitstrupig näktergal. Och så ska vi då spela på det här. Vi har så mycket knäpp humor. Nej, men skämt åsido, det är klart man ser fram emot alla de här sträckande fåglarna som man kan få se i maj. Hela alltet helt enkelt. Det är skönt när det börjar, men det är skönt när det är över också på något sätt. Och sommaren kommer. Vad säger du då?
Nej, men alltså det är, visst hoppas man på att få se någon sån där extrem raritet som bara plötsligt står där. Men det jag kanske mest ser fram emot är de där återkommande evenemangen, kan man nästan säga. Mösbovarna runt den 10-15 maj som passerar här och sen mot slutet av maj stora flockar med kärlsnäppor och andra småvadare. Och
sen
ja, kustpipare som är så otroligt vackra. Och sen de stora flockarna med prutgäss som också passerar här. Det är ju också en skönhetsupplevelse att se en sån här jätteflock med prutgäss som liksom dansar fram i luften. Och där små flockar inom den stora flocken rör sig i förhållande till varandra. Så det blir liksom, det är nästan som musik på något vis. Alltså,
ja, vi hoppas på en sån här majmånad utan massa nordvästvindar hela tiden som precis. Det har blivit lite de senaste åren. Men ja, ibland tänker jag att livet är ju mycket repriser år efter år efter år. Men samtidigt behöver ju inte de här repriserna vara exakt likadana. Det är ju liksom lite nya upplevelser hela tiden fast det är samma arter. Ni kanske tycker att vi låter tjatiga med det här, men jag tror att har man väl upplevt det så vill man se det gång på gång på gång.
Just det.
Ja.
Jag håller med. Det är den där upprepningen. Den är viktig alltså.
Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.